From the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 181:a generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga med tal av generalautoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för sången under det här mötet. Utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av det här programmet utan skriftligt tillstånd är förbjuden.
President Henry B. Eyring.
Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet, leder den här sessionen.
Brothers and sisters, we welcome you this morning.
Bröder och systrar, vi välkomnar er denna morgon till den fjärde sessionen av den 181:a årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Som vi nämnde igår morse var det i april 1936 som president Heber J. Grant tillkännagav ett centralstyrt välfärdsprogram som då kallades kyrkans trygghetsplan. Under den här konferensen firar vi 75-årsminnet av det som nu kallas kyrkans välfärdsprogram, som varit till glädje för oräkneliga människor genom åren. För musiken under den här sessionen står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg med Richard Elliott och Andrew Unsworth vid orgeln. Kören inledde med att sjunga O, du salighetens klippa, och sjunger nu Sabbath Day. Inledningsbön får vi sedan av äldste Gary E. Stevenson i de 70 kvorum.
In sweet.
our Father in heaven.
Vår fader i himlen. Vi samlas över hela världen till denna generalkonferens. Tacksamma för levande profeter. Vår president Thomas S. Monson. Första presidentskapet under 12. Vi hedrar dem och stödjer dem. Vi är tacksamma för återställelsen också av pressen med nycklar. Nyligen har svåra katastrofer drabbat dina barn på jorden. Vi ber dig att trösta dem också, särskilt dem i Japan, att de må känna tröst. Vi vill också, himmelske fader, be dig välsigna oss när vi strävar efter att hålla buden, att vi må känna, smaka frukterna av din sons Jesu Kristi försoning. Vi uppsänder denna bön till dig i din sons Jesu Kristi heliga namn. Amen.
The choir will now sing, Hark all ye nations.
Kören sjunger nu, folk och nationer, hör himlens röst. Efter sången talar president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Därefter talar äldste Paul V. Johnson i de 70s kvorum. Sedan talar biskop H. David Burton, kyrkans presiderande biskop.
Come ye nations, hear heaven's voice.
What a marvelous choir.
Vilken härlig kör. En av alldeles särskilda händelser i världshistorien ägde rum på vägen till Damaskus. Du känner väl till berättelsen om Saulus, en ung man som försökte utplåna församlingen. Han gick in i varje hus och lät sätta det heliga i fängelse. Saulus var så fientlig att många medlemmar i den forna kyrkan flydde Jerusalem i hopp om att undgå hans vrede. Saulus följde efter dem, men han närmade sig Damaskus. Strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Detta omvälvande ögonblick förändrade Saul för evigt. Ja, det förändrade världen. Vi vet att sådana uppenbarelser äger rum. Ja, vi vittnar om att en pojke som hette Joseph Smith 1820 hade en liknande gudomlig upplevelse. Vi har ett otvetydigt och säkert vittnesbörd om att himlarna har öppnats på nytt och att Gud talar till sina profeter och apostlar. Gud hör och besvarar sina barns böner. Ändå finns det de som tycker att de inte upplever något liknande som Saulus eller som Joseph Smith gjorde, så det kan inte tro. Det står vid dopets vatten, men går nog inte ner i det. Det står på tröskeln till ett vittnesbörd, men kan inte förmå sig att ta emot sanningen. Istället för att ta korta steg i tro på lärjungets väg vill det att något dramatisk händelse ska tvinga dem att tro. De tillbringar dagarna med att stå på vägen till Damaskus och väntar. En rar syster hade varit trofast medlem i kyrkan hela sitt liv, men hon bar en personlig sorg. Många år tidigare hade hennes dotter dött efter en kort tids sjukdom, och hon led fortfarande av såren efter den tragedin. Hon kämpade med de djupa frågor som åtföljde en sån händelse. Hon medgav att hennes vittnesbörd inte var som förr. Hon kände att om inte himlen öppnade sig för henne så skulle hon aldrig kunna tro igen. Så hon stod och väntade. Det finns många andra som av olika skäl står på vägen till Damaskus och väntar. Det dröjer med att engagera sig helt och fullt som lärjungar. Det hoppas att det ska få prästadömet, men tvekar på ett sådant sätt att det är värdiga den förmånen. De vill komma till templet men dröjer med att utöva den tro som krävs för att uppfylla kraven. De står och väntar på att Kristus ska ges till dem lik en magnifik tavla av Karl Bloch. Och en gång för alla underröja alla tvivel och farhågor. Sant är att de som söker flitigt att lära Kristus så småningom ska lära känna honom. De vill personligen få ett gudomligt porträtt av mästaren. Men det ges oftast i pusselform. En bit i taget. Varje enskild pusselbit är kanske inte lättigenkännlig. Det kan vara oklart hur den förhåller sig till helheten. Varje bit hjälper oss att se helhetsbilden lite bättre. Så småningom, efter vi har satt ihop tillräckligt många pusselbitar, inser vi hur storslagen bilden är. När vi då blickar tillbaka på våra upplevelser ser vi ju att frälsaren var med oss. Inte på en gång, utan i tysthet, stillsamt, nästan obemärkt. Det kan vi uppleva om vi går vidare i tro och inte blir stående för länge på vägen till Damaskus. Jag vittnar för er att vår himmelske fader älskar sina barn. Han älskar dig. När så behövs ska Herren bära dig över hinder, då du söker efter hans frid med förkrossat hjärta och botfärdig ande. Ofta talar han till oss på sätt som vi bara kan uppfatta med vårt hjärta. För att vi ska höra hans röst bättre vore det klokt att skruva ner volymen på den världsliga oljudet i våra liv. Om vi av någon anledning inte bryr oss om eller hindrar andens maningar blir det svårare att uppfatta och till slut hör vi dem inte alls. Låt oss lära oss att lyssna till andens maningar och sedan vara ivriga att lyda dem. Vår älskade profet Thomas S. Monson är vårt föredöme i det avseendet. Det finns många skildringar av han, hur uppmärksam han är på andens viskningar. Äldste Harlan berättar om ett exempel. En gång när president Monson var på uppdrag i Louisiana frågade en statspresident honom om han skulle ha tid att besöka en 10-årig flicka som hette Crystal och som hade cancer i sista stadiet. Crystals familj hade bett till Gud om att president Monson skulle komma, men de bodde långt borta och han hade ett så pressat program att det inte fanns någon tid. Så istället bad president Monson att de som skulle uppsända böner under stavskonferensen skulle ta med Crystal i sina böner. Herren och familjen skulle säkert ha förståelse. När president Monson stod upp för att tala på konferensens lördagssession viskade anden: låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Ty Guds rike tillhör sådana. Hans anteckningar blev suddiga. Han försökte fortsätta med det planerade mötesschemat men fick inte bilden av den lilla flickan och hennes namn ur tankarna. Han lyssnade till anden och ändrade sina planer. Tidigt nästa morgon lämnade 99 och färdades en lång sträcka för att kunna vara vid en flickas sjukbädd. Och när han kom dit såg han ett barn som var för sjukt för att resa sig, för svagt för att tala. På grund av sjukdomen hade hon nu blivit blind. Djupt rörd av synen och Herrens ande tog broder Monson barnens veka hand i sin. Kristen, viskade han, jag är här. Med stor möda viskade hon tillbaka: broder Monson, jag visste att du skulle komma. Mina kära bröder och systrar, låt oss sträva efter att räknas till dem som Herren vet ska höra hans viskningar och svara. Som Saulus gjorde på sin väg till Damaskus. Herre, vad vill du att jag ska göra? En annan orsak till att vi ibland inte uppfattar Herrens röst i vårt liv är att andens uppenbarelse inte alltid kommer som direkt svar på våra böner. Vår himmelske fader förväntas att vi först ska utforska det och sedan be om vägledning då vi söker svar på frågor och saker i vårt personliga liv. Vi har vår himmelske faders försäkran att han ska höra och besvara våra böner. Svaret kan komma genom pålitliga vänners och familjemedlemmars röst, visdom, skrifterna och profeternas ord. Jag har gjort erfarenheten att några av de kraftfullaste maningar vi får inte bara för vår egen skull utan också för andras skull. Om vi bara tänker på oss själva kan vi gå miste om några av de kraftfullaste andliga upplevelserna och djupaste uppenbarelserna i vårt liv. President Kimball undervisade om den här principen när han sa: Gud lägger märke till oss och han vakar över oss. Men det är vanligt genom någon annan som han tillgodoser våra behov. Därför är det viktigt att vi tjänar varandra. Bröder och systrar, vi har var en av oss genom förbund som vi har slutit ett ansvar att vara lyhörda för andras behov och tjäna som frälsaren gjorde för att hjälpa, välsigna och uppmuntra dem som är runt omkring oss. Ofta kommer svar på vår bön inte medan vi står på knä, utan när vi är på våra benen och tjänar Herren och de som är runt omkring oss. Osjälvisk tjänande och helgelse förädlar vår ande, tar bort fjällen från våra andliga ögon och öppnar himlens fönster. Genom att bli svaret på någons bön finner vi ofta svaret på vår egen. Det finns tillfällen när Herren uppenbarar sådant som enbart är avsett för oss, men i många, många fall anförtror han ett vittnesbörd om sanningen till dem som kommer att dela med sig av det till andra. Så har det varit med varje profet ända sedan Adams dagar. Herren förväntar sig också att vi som medlemmar i hans kyrka ska öppna sin mun och förkunna hans evangelium med glädjens röst. Det är inte alltid lätt. Några skulle hellre dra en handkärra över prärien än att föra upp ämnet tro och religion på tal med vänner och arbetskamrater. De oroar sig över vad man kanske ska tycka om dem eller hur det kanske skadar deras relationer. Så behöver det inte vara, eftersom vi kom med ett glatt budskap, ett glädjebudskap. För många år sedan bodde och arbetade vår familj bland människor som nästan ingen av dem tillhörde vår religion. När de frågade oss vad vi gjort på helgen försökte vi hoppa över de vanliga ämnena, sport eller biobesök eller vädret, och försökte berätta om andliga upplevelser som vi hade haft tillsammans som familj på helgen. Till exempel var en ungdomstalare hade sagt om normerna i vägledning för de unga, eller hur vi hade berörts av en ung man sa som skulle gå ut som missionär, eller hur evangeliet och kyrkan hjälpte oss som familj att övervinna någon svårighet. Vi försökte inte predika eller vara överlägsna. Min hustru Harriet var alltid bäst på att finna något inspirerande, uppbyggande eller lustigt som vi kunde berätta för dem. Detta ledde ofta till djupare diskussioner. Intressant är att alltid när vi samtalade med vänner om livets svårigheter och hur man klarar av dem fick vi höra kommentaren: det är lätt för er, ni har ju er kyrka. När så många sociala medier och mer eller mindre nyttiga tekniska prylar står till vårt förfogande är det lättare att dela med sig av evangeliets glada budskap. Och verkan av det är mer vittgående än någonsin tidigare. I själva verket befarar jag att några som lyssnar redan har skickat sms till sina vänner och sagt att han har talat i 10 minuter och fortfarande inga flygliknelser. Mina unga vänner, kanske är det så att Herrens uppmaning till oss att öppna vår mun idag också skulle kunna inbegripa använda era händer till att blogga och smsa om evangeliet till hela världen, men givetvis endast vid rätt tidpunkt på rätt plats. Bröder och systrar, med den moderna teknikens välsignelser kan vi uttrycka vår tacksamhet och glädje över Guds stora plan för sina barn på ett sätt som inte bara hörs runt om på vår arbetsplats utan runt om i hela världen. Ibland kan ett enda språkligt uttryck för vårt vittnesbörd sätta igång händelser som påverkar någons liv för evigt. Det effektivaste sättet att predika evangeliet genom gott exempel, om vi vet det, om vi lever efter det som vi tror på, så märker människor det. Om Jesus Kristus lyser i våra liv, om vi är glada och lever i frid med omgivningen, så vill människor veta varför. En av de största predikningar som någonsin hållits som missionsarbete är den enkla tanke som tillskrivs den helige Franciscus av Assisi. Förkunna alltid evangelium, om det behövs, också med ord. Det finns tillfällen överallt att göra det. Försumma dem inte genom att stå för länge på vägen till Damaskus och vänta. Jag vittnar om att Herren talar till sina profeter och apostlar i vår tid. Han talar till alla som kommer till honom med uppriktigt hjärta och ärligt uppsåt. Tvivla inte. Kom ihåg. Saliga är de som tror, fast de inte ser. Gud älskar er. Han hör dina böner. Han talar till sina barn och skänker frid, tröst och insikt åt dem som söker honom och hedrar honom genom att gå på hans väg. Jag bär mitt heliga vittnesbörd om att Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga håller kursen. Den leds av levande profet, den leds av honom vars namn vi bär. Ja, vår frälsare Jesus Kristus. Bröder och systrar, kära vänner, låt oss inte vänta för länge på vår väg till Damaskus. Och vänta, låt oss istället modigt gå vidare med tro, hopp och kärlek. Så vi, blir vi välsignade med ljuset som vi alla söker på det sanna lärjungskapets väg. Om detta ber jag och lämnar min välsignelse i Jesu Kristi namn. Amen.
Earth life includes tests, trials.
I jordelivet ingår prövningar. Och några av de prövningar vi ställs inför i livet kan vara ytterst svåra. Vare sig det handlar om sjukdom, svek, frestelser, dödsfall i familjen, naturkatastrofer eller någon annan svår prövning, är lidande en del av vårt jordeliv. Många har frågat sig varför vi måste ställas inför vissa svårigheter. Vi vet att ett av skälen är att vår tro ska sättas på prov för att se om vi kommer att göra allt vad Herren befaller. Lyckligtvis är det här jordelivet den idealiska omgivningen för att ställas inför och klara dessa prov. Men de här prövningarna är inte enbart till för att sätta oss på prov. De är absolut nödvändiga i processen att få del av gudomlig natur. Om vi hanterar lidandet på rätt sätt så helgas det till vårt bästa. Äldste Orson F. Whitney sa: ingen smärta vi genomlider, ingen prövning vi utstår är bortkastad. Allt vi genomlider och allt vi utstår, särskilt när vi utstår det med tålamod, bygger upp vår karaktär, renar vårt hjärta, vidgar vår själ, gör oss mer ömsinta och kärleksfulla. Det är genom sorg och lidande, hårt arbete och prövningar som vi får den utveckling som vi kom hit för att få. Nyligen fick en 9-årig pojke veta att han hade en sällsynt form av skelettcancer. Läkaren förklarade diagnosen och behandlingen, vilket innefattade flera månaders kemoterapi och större kirurgiska ingrepp. Han sa att det skulle bli en mycket svår tid för pojken och hans familj, men tillade: folk brukar fråga mig, är jag densamma när allt det här är över? Jag svarar: nej, du är inte densamma. Du är mycket starkare. Du kommer att vara fantastisk. Ibland kan det tyckas som att våra prövningar inriktas på områden i vårt liv och delar av vår själ där vi tycks ha minst förmåga att klara av dem. Eftersom personlig utveckling är det avsedda resultatet av dessa svårigheter bör det inte förvåna oss att prövningarna kan vara ytterst personliga, nästan laserstyrda till just våra behov eller svagheter. Och ingen är undantagen, i synnerhet inte heliga som strävar efter att göra det rätta. Några lydiga heliga kanske frågar, varför just jag? Jag försöker ju vara god. Varför tillåter Herren att det här händer? Lidandets ugn hjälper till att rena också de allra bästa heliga genom att bränna bort slagget i deras liv så att endast rent guld blir kvar. Också den rikaste malm måste renas för att avlägsna orenheter. Det räcker inte att vara god. Vi vill bli som frälsaren som lärde sig när han led smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag. Crimsonleden i Logan Canyon är en av mina favoritvandringsleder. En stor del av leden löper ut med toppen av höga kalkstensklippor och där uppifrån har man en vacker utsikt över dalgången. Men att ta sig upp på klipporna är allt annat än lätt. Leden där är en oavbruten stigning och alldeles innan han kommer upp på toppen står klättraren inför den brantaste delen av leden och utsikten över dalgången skyms av klipporna. Den sista kraftansträngningen är mer än mödan värd. För när man väl har kommit upp på toppen har man en hisnande utsikt. Det enda sättet att få uppleva den utsikten är att klättra upp dit. Ett mönster i skrifterna och i livet visar att ofta kommer de mörkaste och farligaste prövningarna omedelbart före viktiga händelser och tillfällen till oerhörd utveckling. Efter många prövningar kommer välsignelserna. Israeliterna fångades i en fälla innan Röda havet delades. Nefi fick uppleva faror, sina bröders vrede och flera misslyckanden innan han lyckades få tag på plåtarna. Joseph Smith överväldigades av en ond makt som var så stark att han tycktes dömd till undergång. När han nästan höll på att sjunka ner i förtvivlan ansträngde han sig att ropa till Gud och just i det ögonblicket uppenbarade sig fadern och sonen. Ofta ställs undersökare inför motstånd och prövningar när de närmar sig dopet. Mödrar vet att födelsens under föregås av en förlossning. Gång på gång ser vi stora välsignelser hack i häl efter svåra prövningar. När min mormor var i 19-årsåldern fick hon en svår sjukdom. Hon sa senare, jag kunde inte gå. Min vänstra fot var helt kraftlös efter att jag legat i sängs i flera månader. Benen i foten var mjuka som en svamp och när min fot berörde golvet kändes det som jag fick en elektrisk stöt. Men när hon var sängliggande, när hennes lidande var som svårast, fick hon tag i och studerade broschyrer från Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Hon blev omvänd och döptes senare. Många gånger hjälper en särskild svårighet oss att förbereda oss för någonting mycket viktigt. När vi är mitt uppe i svårigheterna är det nästan omöjligt att se att kommande välsignelse vida uppväger det lidande, den förödmjukelse eller den hjärtesorg vi kanske upplever vid tidpunkten i fråga. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Aposteln Paulus sa, ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Det är intressant att Paulus talar om nöd som väger lätt. Det säger någon som blev piskad, stenad, som led skeppsbrott, som blev satt i fängelse och som utsattes för många andra prövningar. Jag tvivlar på att många av oss skulle säga att vårt lidande väger lätt. Men jämfört med de välsignelser och den utveckling vi slutligen får, både i det här livet och i evigheten, väger vårt lidande verkligen lätt. Vi söker inte efter prövningar, svårigheter och motgångar. Vår personliga färd genom livet kommer att tillhandahålla just den mängd vi behöver. Många prövningar är bara en naturlig del av vår jordiska tillvaro, men har en sån viktig funktion i vår utveckling. När frälsarens jordiska verksamhet gick mot sitt slut upplevde han den svåraste prövningen någonsin. det ofattbara lidandet i Getsemane och på Golgata. Detta föregick den härliga uppståndelsen och löftet att allt vårt lidande en dag ska upphöra. Hans lidande var en förutsättning för den tomma graven den där påskmorgonen och för vår framtida odödlighet och eviga liv. Ibland önskar vi oss utveckling utan svårigheter och styrka utan ansträngning. Men vi kan inte utvecklas om vi väljer den lätta vägen. Vi begriper att en idrottare som motsätter sig hård träning aldrig uppnår världsklass. Vi måste vara försiktiga så att vi inte blir förbittrade över just det som hjälper oss att få del av gudomlig natur. Ingen av de prövningar vi ställs inför övergår vår gräns. Eftersom vi har tillgång till hjälp från Herren, vi förmår allt i Kristus som ger oss kraft. Efter att ha återhämtat sig efter svår sjukdom sa Elster Robert D. Hales följande vid en generalkonferens. Ibland hände det att jag sa till Herren att jag tyckte att jag nu hade lärt mig det jag skulle lära mig och att det inte var nödvändigt att behöva lida längre. Men sådana böner verkade inte vara till någon nytta, för det klargjordes för mig att denna luttrande prövningsprocess måste uthärdas enligt Herrens tid och på Herrens eget sätt. Jag lärde mig också att jag inte skulle behöva möta dessa prövningar och svårigheter ensam, utan att beskyddande änglar skulle vara med mig. Det fanns några som nästan var som änglar i form av läkare, sjuksköterskor och framförallt min underbara livskamrat Mary. Och ibland, när det var Herrens vilja, tröstades jag av besök av himmelska härskaror som gav mig tröst och evig tillförsikt i svåra tider. Slutcitat. Vår himmelske fader älskar oss. Och vi vet att var och en som sätter sin lit till Gud ska få stöd i sina prövningar och sina bekymmer och sina lidanden och ska bli upphöjd på den yttersta dagen. En dag när vi kommer till den andra sidan vill vi mer än att bara höra någon säga: okej, du är klar. Vi vill att Herren ska säga: bra, du gode och trogne tjänare. Jag älskar Paulus ord. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Nej, i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Jag vet att Gud lever och att hans son Jesus Kristus lever. Jag vet också att vi med deras hjälp kan vinna en överväldigande seger över de prövningar som vi ställs inför i det här livet. Vi kan bli lika dem. I Jesu Kristi namn. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
God morgon, bröder och systrar. År 1897 stod en ung David O'Mackay utanför en dörr med en broschyr i handen. Som missionär i Stirling i Skottland hade han gjort det många gånger förut. Men den dagen när dörren öppnades stod en utmärglad kvinna framför honom. Hon var fattigt klädd med infallna kinder och okammat hår. Hon tog broschyren som Elster McKay räckte henne och sa sex ord som man aldrig skulle glömma. Kan jag köpa bröd med den? Händelsen efterlämnade ett bestående intryck på den unge missionären. Han skrev senare: från den stunden fick jag en djupare insikt om att Kristi kyrka bör vara och är intresserad av människans timliga frälsning. Jag gick därifrån med känslan att kvinnan jag träffat med bitterhet i hjärtat mot människor och Gud inte var i stånd till att ta emot evangeliets budskap. Hon behövde timlig hjälp, men det fanns ingen organisation i Sterling, så vitt jag visste, som kunde ge henne denna. Några årtionden senare stönade världen under den stora depressionens börda. Det var under den tiden, den 6 april 1936, som president Heber J. Grant och hans rådgivare J. Reuben Clark och David O. McKay tillkännagav vad som senare skulle kallas kyrkans välfärdsprogram. 2 veckor senare blev äldste Eldon Melvin J. Ballard utnämnd som dess första ordförande och Harold B. Lee som dess första verkställande chef. Det här var inget ordinärt åtagande. Fastän Herren hade upprest anmärkningsvärda skälar till att administrera välfärdsprogrammet klargjorde president J. Reuben Clark att dess tillvägagångssätt kommer av en uppenbarelse genom den heliga anden till president Grant och att dess verksamhet sedan dess har fortsatt genom liknande uppenbarelser till bröderna som haft ansvar över det. Beslutsamheten hos kyrkans ledare är att lindra mänskligt lidande var lika säker som den är, var oåterkallelig. President Grant ville ha ett system som skulle nå ut till och ta hand om människor oavsett kostnaden. Han sa att han var villig att ta till sådana drastiska åtgärder som att stänga seminarier, lägga ner missionärsarbete en tid och även stänga templen hellre än låta folk gå hungriga. Jag var med president Gordon B. Hinckley i Managua i Nicaragua när han talade till 1300 medlemmar i kyrkan som hade överlevt en förödande orkan som krävt över 19 000 människoliv. Så länge kyrkan har resurser, sa han till dem, ska vi inte låta er gå hungriga eller utan kläder eller utan tak över huvudet. Vi ska göra allt vi kan för att hjälpa er på det sätt som Herren har visat oss att det ska göras. En av de utmärkande egenskaperna i det här inspirerade evangeliecentrerade programmet är dess betoning på personligt ansvar och oberoende. President Marion G. Romney förklarade: många välmenande personer har utarbetat program för att hjälpa behövande människor. Många av dessa program är emellertid utformade med kortsiktiga mål att hjälpa människor istället för att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Oberoende är en produkt av förutseende leverne och ekonomisk självkontroll. Från början har kyrkan lärt att familjen, i den mån den kan, behöver ta på sig ansvaret för sin egen timliga välfärd. Det krävs att varje generation att på nytt lära sig oberoendets grundläggande principer. Undvik skulder. Lev efter sparsamhetens principer. Förbered för svåra tider. Lyssna på och följ de levande profeternas ord. Utveckla disciplinen att kunna skilja mellan behov och begär och lev i enlighet därmed. Det ändamål, löften och principer som underbygger vårt arbete med att ta hand om fattiga och behövande sträcker sig långt bortom dödlighetens gränser. Det här heliga arbetet avser inte endast att hjälpa och välsigna de som lider eller är behövande. som Guds söner och döttrar kan vi inte ärva det eviga livet till fullo om vi inte är helt engagerade i att ta hand om varandra medan vi är här på jorden. Det är när vi välvilligt uppoffrar oss och ger av oss själva som vi lär oss om uppoffringens och helgelsens celestiala principer. Den store kung Benjamin lärde att en av orsakerna till att vi ger våra medel till de fattiga och lindar deras nöd är att vi ska kunna behålla våra synders förlåtelse från dag till dag och vandra utan skuld inför Gud. Sedan världens grundläggning har rättfärdiga föreningars väsen alltid växt fram ur den kristliga kärlekens gyllene vävnad. Vi längtar efter en fridfull värld och välmående samhällen. Vi ber att det ska finnas vänliga och dygdiga föreningar där ogudaktighet övergetts och där godhet och rätt råder. Oavsett hur många tempel vi bygger, oavsett hur snabbt vårt medlemsantal ökar, oavsett hur positiv världen ser på oss, om vi misslyckas i det stora grundläggande budet att hjälpa de svaga, lyfta upp händerna som hänger ner och styrka de matta knäna, eller vänder oss bort från dem som lider och sörjer, så hamnar vi under fördömelse och behagar inte Herren. Och ett glädjestrålande hopp i vårt hjärta är inte längre inom räckhåll. Över hela världen söker 28 000 biskopar över de fattiga för att lindra deras behov. Varje biskop har till hjälp en församlingsråd som består av prästadöms- och biorganisationsledare, däribland en hängiven hjälpföreningspresident. De skyndar sig för att bistå främlingen. De häller olja och vin på den nödställda sårade hjärta. De torkar den föräldralösas tårar och får änkans hjärta att glädjas. Kyrkans medlemmar och ledare över hela världen påverkas och vägleds positivt av lärdomarna av den gudomliga andan av kärlek och omsorg för sina medmänniskor. En prästdömsledare i Sydamerika kände sig tyngd av hungern och armbordet som medlemmarna i hans lilla stav led av. Han ville se barnen lida av hunger, så han letade rätt på en oanvänd jordbit och organiserade prästdömsledare till brukaren. De hittade en gammal häst och spände den framför en enkel plog och började plöja. Men innan de kunde avsluta arbetet slog tragedin till och den gamla hästen dog. Istället för att låta sina bröder och systrar gå hungriga spände prästdömsbärarna sig själva framför den gamla plogen och plöjde den hårda marken. Det tog bokstavligen på sig lidandets och bördans ok för sina bröder och systrar. En händelse i min egen släkthistoria ger ett exempel på åtaganden att ta hand om det behövande. Många har hört talas om Willis och Martins handkärre kompanier och hur dessa trofasta pionjärer led och dog när de utsattes för köld och försvagade omständigheter under färden västerut. Robert L. Burton, min farfars farfar, var en av dem som Brigham Young bad rida ut för att rädda dessa kära och desperata heliga. Om den tiden skrev min förfader i sin dagbok: snön var djup och det var mycket kallt. Så kallt att vi knappt kunde röra oss. Det var minus 24 grader kallt. Så kallt att folket inte kunde gå vidare. Livsräddande medel gavs ut till det strandsatta heliga. Men trots allt som gjordes var det många som dog och begravdes längs vägen. När de räddade heliga färdades över stigen genom Echo Canyon stannade flera vagnar för att bistå vid födelsen av en liten flicka. Robert märkte att den unga modern inte hade nog med kläder för att hålla den nyfödda varm. Trots den bitande kylan tog han av sig sin egen hemvävda skjorta och gav den till modern att svepa om barnet. Barnet fick namnet Echo. Echo Squires. Till minne av var och hur hon föddes. Under senare år kallades Robert som presiderande biskop för kyrkan. Ett ämbete han hade i mer än 3 årtionden. När Robert Taylor var 86 år gammal blev han sjuk. Han samlade sin familj omkring sig för att ge dem en sista välsignelse. Bland hans sista ord fanns detta enkla men djupsinniga råd. Var snälla mot de fattiga. Bröder och systrar, vi hedrar dessa uppfinningsrika jättar som Herren uppreste för att organisera och administrera välfärdsverksamheten med kyrkans behövande medlemmar. Vi hedrar dem som i vår tid når ut på oräkneliga sätt och ofta i tysthet för att vara vänliga mot de fattiga. Föda de hungriga. Klä de nakna. Ge hjälp åt de sjuka och besöka de fångna. Detta är det heliga arbete som frälsaren förväntar sig av sina lärjungar. Det är det arbete han älskade när han vandrade på jorden. Jag vet att vi skulle se honom utföra om han var här ibland oss idag. För 75 år sedan och med en enkel början upprättade system som ägnat åt att andligen och timligen frälsa mänskligheten. Sedan dess har den förädlat och välsignat miljontals människor över hela världen. Den profetiska välfärdsplanen är inte bara en intressant fotnot i kyrkans historia. Den är byggd på principer som definierar vilka vi är som ett folk. Den representerar vår innersta väsen som lärjungar till vår frälsare och vårt föredöme, Jesus Kristus. Arbeta att ta hand om varandra och vara vänliga mot de fattiga är ett helgande arbete som Fadern befallt oss att utföra, och det är gudomligt organiserat för att välsigna, förfina och uppböja hans barn. Må vi följa frälsarens råd till en laglärd i liknelsen om den barmhärtiga samariten. Gå du och gör som han. Om detta vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Kör och församling sjunger nu gemensamt. Låt oss sträva fram. Efter sången talar syster Sylvia H. Allred, första rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap, till oss. Efter syster Allreds tal får vi höra från äldste David A. Bednar i de 12 apostlarnas kvorum. Kören sjunger sedan "Har jag gjort något gott?"
This is the 181st.
Detta är den 181:a årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Yeah. from the beginning of time, the Lord.
Från tidens begynnelse har Herren sagt att för att bli hans folk måste vi vara ett hjärta och ett sinne. Frälsaren sa också att de två stora buden i lagen är: älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd, och älska din nästa som dig själv. Slutligen, kort efter det att kyrkan organiserats, befallde Herren de heliga att besöka de fattiga och behövande och ge dem lindring. Vad är det gemensamma temat i dessa bud? Det är att vi måste älska varandra och tjäna varandra. Faktum är att kärleken är lärjungaskapets innersta natur i Jesu Kristi sanna kyrka. När vi nu firar att kyrkans välfärdsprogram etablerades för 75 år sedan, påminns vi om välfärdens ändamål, som är att hjälpa medlemmar bli oberoende, att ta hand om de fattiga och behövande och att utföra tjänande. Kyrkan har organiserat dess resurser för att hjälpa medlemmarna att ta hand om sitt eget, sin familjs och andra fysiska, andliga, sociala och känslomässiga välbefinnande. Biskopsämbetet medför ett särskilt uppdrag att ta hand om de fattiga och behövande och att använda kyrkans resurser för församlingens medlemmar. Han får hjälp med det arbetet från Prästadöms Forum, Hjälpföreningen och i synnerhet hem- och besökslärare. Hjälpföreningen har alltid varit en väsentlig del i välfärdsarbetet. När profeten Joseph Smith organiserade Hjälpföreningen 1842 sa han till kvinnorna: detta är inledningen till bättre tider för de fattiga och behövande. Han sa till systrarna att föreningens syftemål var att hjälpa de fattiga, de utblottade, änkan och den föräldralöse, och att idka all slags välgörenhet. De häller olja och vin på de nödställda sårade hjärtan. De torkar den föräldralöses tårar och får änkans hjärta att glädjas. Han sa också att denna förening av systrar kan sporra bröderna till att tillgodose de fattigas behov, att söka efter tillfällen att utföra kärleksverk och att tillmötesgå deras behov, att hjälpa till med att förbättra deras moral och att stärka det goda i samhället. Kyrkans män och kvinnor arbetar tillsammans idag på att lindra de nödställdas behov. Prästadömsbärare ger viktigt stöd till dem som behöver andlig vägledning och hjälp. Inspirerade hemlärare är till välsignelse för andra och ser till att varje familjenhet får del av evangeliets välsignelser. Dessutom delar de med sig av sin styrka och sina talanger på andra sätt, som att till exempel hjälpa en familj med husreparationer eller att flytta eller att hjälpa en arbetslös broder hitta ett arbete. Hjälpföreningens president gör besök i hemmen för att fastställa behov för biskopen. Inspirerade besökslärare vakar över och tar hand om systrar och familjer. De är ofta först på plats för att hjälpa till med omedelbara behov. Hjälpföreningens systrar ombesörjer måltider, kärleksfullt tjänande och ständigt stöd i svåra tider. Kyrkans medlemmar över hela världen har glatt sig över det förflutna och borde nu glädja sig över de möjligheter vi har att tjäna andra. Vårt gemensamma arbete ger lindring till de som är fattiga, hungriga, lidande eller nödställda, och därigenom räddar vi själar. Varje biskop har tillgång till ett Herrens förrådshus som upprättas då trofasta medlemmar helgar sin tid, sina talanger, sin färdighet, sin kärlek, sitt material och sina ekonomiska medel för att sörja för de fattiga och för att bygga upp Guds rike på jorden. Vi kan alla bidra till Herrens förrådshus när vi betalar vårt fastoffer och gör alla våra resurser tillgängliga för biskopen så att han kan hjälpa de behövande. Trots att världen förändrar sig så snabbt har inte välfärdsprinciperna ändrats med tidens lopp, eftersom de är gudomligt inspirerade, uppenbarade sanningar. När medlemmarna och deras familj gör allt de kan för att skaffa det nödvändigaste men ändå inte kan tillfredsställa grundbehoven, står kyrkan redo att hjälpa dem. Kortvariga behov tas genast om hand och en plan upprättas för att hjälpa de behövande bli oberoende. Oberoende innebär förmågan att ombesörja livets andliga och timliga förnödenheter för sig själv och familjen. När vi ökar vår egen grad av oberoende ökar vi vår förmåga att hjälpa till och tjäna andra på det sätt som frälsaren gjorde. Vi följer frälsarens föredömen när vi hjälper de behövande, de sjuka och de lidande. När kärlek blir den ledande principen i den hjälp vi ger till andra blir vår tjänst till dem evangeliet i verksamhet. Det är evangeliet i dess finaste ögonblick. Det är ren religion. Under mina olika uppdrag i kyrkan har jag ödmjukats av den kärlek och omsorg som biskopar och hjälpföreningsledare har visat sina skaror. När jag verkade som hjälpföreningspresident i en stad i Chile i början av 1980-talet gick landet igenom en djup lågkonjunktur med en åtföljande arbetslöshet på 30%. Jag såg hur heroiska hjälpföreningspresidenter och trofasta besökslärare gick omkring och gjorde gott under sådana svåra omständigheter. De åskådliggjorde det som står i Ordspråksboken 31:20. För den betryckte öppnar hon sin hand. Hon räcker ut sina armar mot den fattiga. Systrar i familjer som har mycket lite själva hjälpte ständigt dem som de tyckte hade större behov. Jag förstod då mycket bättre det som frälsaren såg när han förkunnade följande i Lukas 21:3-4. Amen, säger jag eder. Denna fattiga änka gav mer än alla andra. Till det var av sitt överflöd som alla andra lade något i offerkistan. Men hon offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Några år senare såg jag samma sak som en hjälpföreningspresident i en stad i Argentina när en hyperinflation drabbade landet och den ekonomiska kraschen som följde påverkade många av våra trofasta medlemmar. Jag såg det återigen under mina besök nyligen i Kinshasa i Demokratiska republiken Kongo, i Antananarivo i Madagaskar och i Bulawayo i Zimbabwe. Församlingsmedlemmar överallt och i synnerhet hjälpföreningssystrar fortsätter att bygga tro, stärka enskilda och familjer och hjälpa behövande. Det är förbluffande att en ödmjuk syster eller broder med ett ämbete i kyrkan kan besöka ett hem som drabbats av fattigdom, sorg, sjukdom eller nöd och skänka frid, lindring och glädje. Det spelar ingen roll vad församlingen eller grenen är, hur stor eller liten gruppen är. Varje medlem över hela världen har den möjligheten. Det händer varje dag och det händer någonstans just i det här ögonblicket. Carla är en ung tvåbarnsmamma. Hennes man Brent arbetar långa dagar och har en timmes färdväg till arbetet och en timmes färdväg hem. Kort efter att deras lilla flicka föds berättar hon följande. Dagen efter att jag kallats att tjäna som rådgivare i hjälpföreningen min församling började jag känna mig ganska överväldigad. Hur skulle det vara möjligt för mig att ta på mig ansvaret för kvinnorna i min församling när jag kämpade med att uppfylla min roll som hustru och mor till en mycket aktiv tvååring och en nyfödd? Just som jag var upptagen med dessa känslor blev min tvååriga dotter sjuk. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra för henne och samtidigt ta hand om den nyfödda. Just då kom syster Wasden, som är en av mina besökslärare, oväntat på besök. Hon är mor till vuxna barn och visste precis vad som skulle göras. Hon förklarade vad jag behövde göra medan hon åkte till apoteket för att handla några saker. Senare såg hon till att min man hämtades vid tågstationen så att han snabbt kunde komma hem för att hjälpa mig. Hennes gensvar på vad jag tror var en maning från den heliga anden tillsammans med villigheten att tjäna mig var just den tillförsikten jag behövde från Herren om att han skulle hjälpa mig uppfylla mitt nya ämbete. Vår himmelske fader älskar oss och känner till våra unika omständigheter och förmågor. Fastän vi söker hans hjälp dagligen genom bön är det vanligtvis genom en annan person som han tillgodoser våra behov. Herren sade: om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Vi uttrycker Kristi rena kärlek när vi ger osjälviskt tjänande. Att hjälpa varandra är en heliggörande upplevelse som upphöjer mottagaren och ödmjukar givaren. Det hjälper oss att bli Kristi sanna lärjungar. Välfärdsplanen har alltid betytt tillämpning av evangeliets eviga principer. Det är verkligen att ge hjälp på Herrens sätt. Låt oss var och en förnya vår önskan att välsigna andra genom att bli en del av det Herrens förrådshus. Ja, det är min bön att Herren ska välsigna var och en av oss med större barmhärtighet, kärlek och medkänsla. Jag vädjar om att vi ska fyllas med en större önskan och förmåga att nå ut till och hjälpa de mindre lyckligt lottade, de nödställda och de lidande för att tillmötesgå deras behov, stärka deras tro och fylla deras hjärtan med tacksamhet och kärlek. Må Herren välsigna var och en av oss så att vi kan vandra i lydnad mot hans bud, hans evangelium och hans ljus. I Jesu Kristi namn. Amen.
I express gratitude for the inspiration that attended the selection of the hymn that will follow my remarks.
Jag uttrycker tacksamhet för inspirationen i att välja den psalm som kommer att följa mitt tal. Har jag gjort någonting gott? Jag förstår hinten. Bröder och systrar, jag ber er tänka på två upplevelser som alla eller de flesta av oss har haft med ljus. Den första upplevelsen inträffade när vi stigit in i ett mörkt rum och tryckt på strömknappen. Kom ihåg hur ljus omedelbart fyllde rummet och fick mörkret att försvinna. Det som tidigare inte syntes eller var otydligt blev nu klart och igenkännligt. Den här upplevelsen kännetecknades av omedelbar och intensiv igenkänning av ljuset. Den andra upplevelsen var när vi såg natt gå över i morgon. Minns du den långsamma och nästan omärkliga ökningen av ljus vid horisonten? I motsats till när vi tänder i ett mörkt rum bröt ljuset från den uppåtgående solen inte fram omedelbart. Istället växte ljuset gradvis i intensitet och nattens mörker ersattes av morgonens strålglans. Till slut gick solen upp över horisonten, men de synliga bevisen på solens ankomst syntes i timmar innan solen faktiskt visade sig över horisonten. Den här upplevelsen kännetecknades av subtil och gradvis igenkänning av ljus. Av de här två alldagliga upplevelserna av ljuset kan vi lära oss mycket om uppenbarelsens ande. Jag ber att den heliga anden ska inspirera och undervisa oss när vi nu riktar in oss på uppenbarelsens ande och det grundläggande mönstret för hur uppenbarelse tas emot. Uppenbarelse är kommunikation från Gud till sina barn på jorden och är en av de stora välsignelser som åtföljer den heliga andens gåva och ständiga sällskap. Profeten Joseph Smith lärde, citat, den heliga anden är en uppenbarare och ingen människa kan ta emot den heliga anden utan att ta emot uppenbarelse, slut citat. Uppenbarelsens ande är tillgänglig för var och en som genom prästadömets myndighet tar emot de frälsande förrättningarna dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse och händers påläggning för den heliga andens gåva. Och som handlar i tro för att förverkliga prästadömets uppmaning att ta emot den heliga anden. Den här välsignelsen är inte begränsad till kyrkans presiderande auktoriteter. Den tillhör snarare och bör vara verksam i livet för varje man, kvinna och barn som uppnår ansvarighetsåldern och ingår heliga förbund. Uppriktig önskan och värdighet inbjuder uppenbarelsens ande till vårt liv. Joseph Smith och Oliver Cowdery fick värdefulla erfarenheter av uppenbarelsens ande medan de översatte Mormons bok. De här bröderna förstod att de kunde få all den kunskap de behövde för att utföra sitt arbete om de bad i tro med uppriktigt hjärta och trodde på att de skulle få. Och så småningom förstod de allt bättre att uppenbarelsens andliga gåva vanligen verkar genom att vi får tankar och känslor till vårt sinne och hjärta genom den heliga andens kraft. Som Herren undervisade dem och se, detta är uppenbarelsens ande. Se, detta är den ande. Detta är din gåva. Använd den. Jag vill betona orden, använd den. I samband med uppenbarelsens ande. I skrifterna beskrivs den helige andes inflytande ofta som en mild och stilla röst. Och en stilla röst med fullkomlig mildhet. Eftersom anden viskar till oss lugnt och milt är det lätt att förstå varför vi bör undvika olämpliga media, pornografi och skadliga beroendeskapande ämnen och handlingar. Motståndarens redskap kan skada och till sist förgöra vår förmåga att känna igen och följa de milda maningar från Gud som förmedlas genom hans andes kraft. Vi bör alla allvarligt under bön begrunda hur vi kan slå bort djävulens lockelser och rättfärdigt använda uppenbarelsens ande i vårt eget liv och i våra familjer. Uppenbarelser kan överföras på olika sätt, till exempel genom drömmar, syner, samtal med himmelska budbärare och inspiration. Vissa uppenbarelser ges genast och intensivt, andra märks gradvis och mera svagt. De två upplevelser med ljus som jag beskrev hjälper oss bättre förstå de här två grundläggande mönstren för uppenbarelse. Ett ljus som tänds i ett mörkt rum liknar att få ett budskap från Gud snabbt, fullständigt och på en gång. Många av oss har upplevt det här mönstret för uppenbarelse när vi fått svar på uppriktiga böner eller fått den ledning eller det beskydd vi behöver enligt Guds vilja och tidsplan. Beskrivningar av sådana omedelbara och intensiva manifestationer finns i skrifterna, berättas om i kyrkans historia och visar sig i våra egna liv. Ja, sådana mäktiga under inträffar faktiskt. Men det här mönstret för uppenbarelse är trots allt inte så ofta förekommande. Den gradvisa ökningen av ljus som kommer från den uppåtgående solen är som när vi får budskap från Gud, rad på rad, bud på bud. Oftast kommer uppenbarelser i små steg, så småningom, och ges oss i förhållande till vår önskan, värdighet och förberedelse. Sådan kommunikation med vår himmelske fader faller milt över vår själ som himlens dagg. Det här mönstret för uppenbarelse tycks vara ganska vanligt och är uppenbart i Nefis upplevelser när han prövade flera olika sätt innan han lyckades få tag i mässingsplåtarna från Laban. Till sist leddes Nefi av anden till Jerusalem utan att på förhand veta vad han skulle göra. Och han lärde sig inte på en gång hur han skulle bygga ett konstfärdigt skepp. Istället visade Herren honom tid efter annan på vad sätt han skulle bearbeta fartygsvirket. Både kyrkans historia och våra egna liv är fyllda av exempel på Herrens mönster för uppenbarelse, rad på rad, bud på bud. Till exempel, evangeliets grundläggande sanningar överlämnades ju inte på en gång till profeten Joseph Smith i den heliga lunden. De här dyrbara skatterna uppenbarades allt eftersom omständigheterna krävde det och när tiden var inne. President Joseph F. Smith förklarade hur det här mönstret för uppenbarelse fungerade i hans liv. Citat. Som gosse gick jag ofta ut och bad Herren visa mig underbara ting så att jag skulle få ett vittnesbörd. Men Herren undanhöll mig dessa underverk. Han visade mig sanningen rad på rad, bud på bud, tills han fått mig att känna sanningen från gässan till fotsulorna och till dess att jag var helt renad från tvivel och fruktan. Han behövde inte sända en ängel från himlarna för att utföra detta. Inte heller behövde han tala med en ärkeängels basun. Genom viskningar från den levande gudens ande stilla, sakta röst gav han mig det vittnesbörd jag äger. Och genom denna princip och kraft ger han till alla människornas barn en kunskap om sanningen som ska förbli hos dem. Och detta ska få dem att känna sanningen så som Gud känner den och att utföra faderns vilja så som Kristus utför den. Inga underbara manifestationer, oavsett hur många, kan någonsin uppnå detta. Slut citat. Vi som är medlemmar i kyrkan har en tendens att framhålla förunderliga och dramatiska andliga manifestationer så mycket att vi inte rätt uppskattar det, till och med förbiser det vanliga mönstret varigenom den heliga anden utför sitt verk. Själva enkelheten är att ta emot små, stegvisa, andliga intryck som med tiden ger det önskade svaret eller den ledning vi behöver kan göra att vi ser bortom målet. Jag har talat med många människor som ifrågasätter styrkan i sitt eget vittnesbörd och underskattar sin andliga förmåga eftersom de inte ofta upplever förunderliga och starka maningar. Om vi begrundar Josefs upplevelse i den heliga lunden, eller Paulus på vägen till Damaskus, eller Alma den yngre, så kanske vi börjar tro att det är något fel på oss eller att något saknas, eftersom vi inte får uppleva motsvarigheter till de här välkända och slående exemplen. Bröder och systrar, om ni har sådana tankar eller tvivel, så ska ni veta att ni är helt normala. Fortsätt bara framåt, lydigt och med tro på frälsaren. När du gör så kan du inte gå fel. President Joseph F. Smith rådde oss, citat: visa mig sista dagars heliga som behöver matas med underverk, tecken och syner för att hålla sig kvar i kyrkan, så ska jag visa er medlemmar som inte har ett gott förhållande till Gud och som vandrar på hala vägar. Det är inte genom förunderliga manifestationer som vi ska upprätta sanningen, utan genom ödmjukhet och trofast lydnad mot Guds lagar och bud. Slut citat. En annan vanlig upplevelse av ljuset hjälper oss förstå än mer om uppenbarelsemönstret rad på rad, bud på bud. Ibland går solen upp en molnig eller dimmig morgon. På grund av molnen är det svårare att uppfatta ljuset och att ange exakt det ögonblick när solen går upp över horisonten är omöjligt. Men sådana morgnar får vi ändå tillräckligt med ljus för att märka att det är en ny dag och att sköta våra sysslor. På liknande sätt får vi ofta uppenbarelse utan att veta exakt hur eller när vi fick uppenbarelsen. En viktig händelse i kyrkans historia illustrerar den här principen. På våren 1829 var Oliver Cowdery lärare i Palmyra, New York. När Oliver hörde talas om Joseph Smith och översättningen av Mormons bok kände han sig manad att erbjuda den unge profeten sin hjälp. Följaktligen reste han till Harmony, Pennsylvania och blev Josephs skrivare. Tidpunkten för hans ankomst och den hjälp han erbjöd visade sig vara av stor vikt för Mormons boks framkomst. Frälsaren uppenbarade senare för Oliver att varje gång han bett om ledning hade han fått sådan genom Herrens ande. Om det inte hade varit så, förkunnade Herren, skulle du inte ha kommit dit där du nu är. Se, du vet att du har frågat mig och att jag upplyste ditt förstånd. Och nu säger jag dig detta så att du kan veta att du har blivit upplyst av sanningens ande. Sålunda fick Oliver en uppenbarelse genom profeten Joseph Smith och fick veta att han hade fått uppenbarelser. Tydligen hade Oliver inte insett hur och när han fått ledning från Gud och behövde den här undervisningen för att förstå mer om uppenbarelsens ande. Kort sagt hade Oliver vandrat i ljuset medan solen gick upp en dimmig morgon. I många av de svårigheter och utmaningar vi möter i livet vill Gud att vi ska göra vårt bästa, att verka istället för att låta oss påverkas och att lita på honom. Vi kanske inte får se änglar, höra himmelska röster eller ta emot överväldigande andliga maningar. Ofta kämpar vi vidare med hopp och en bön om, men utan absolut visshet att vi handlar enligt Guds vilja. Men när vi hedrar våra förbund och håller buden, när vi allt mer konsekvent försöker göra gott och bli allt bättre, kan vi vandra i visshet om att Gud leder våra steg, och vi kan tala i förvissningen om att Gud inspirerar det vi säger. Bröder och systrar, det här är en del av innebörden i skriftstället som förkunnar: då skall din självtillit växa sig stark i Guds närhet. När du på rätt sätt söker och tillämpar uppenbarelsens ande, lovar jag dig att du kommer att vandra i Herrens ljus. Ibland verkar uppenbarelsens ande omedelbart och intensivt, andra gånger subtilt och gradvis, och ofta så omärkligt att du kanske inte ens märker den. Men oavsett vilket mönster den här välsignelsen följer, så kan det ljus den ger lysa upp och utvidga din själ, upplysa ditt förstånd samt leda och beskydda dig och din familj. Jag förkunnar mitt apostoliska vittnesbörd om att Fadern och Sonen lever. Uppenbarelsens ande är verklig. Den kan verka och kommer att verka i vårt eget liv och i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Jag vittnar om dessa sanningar i Herren Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Thank you.
We are especially grateful.
Vi är särskilt tacksamma för tabernakelkören och dess dirigenter och organister för den vackra musik de gett oss den här morgonen. Vår avslutande talare under den här sessionen blir vår käre profet, president Thomas S. Monson. Som avslutningssalm sjunger kören sedan den himmelska elden. Tacksägelsen uppsänds sedan av äldste Tad R. Callister i de 70s kvorum. Varsågod, president Monson.
My beloved brothers and sisters, I send my love and greetings to each of you and pray that
mina kära bröder och systrar, jag hälsar var och en med kärlek och ber att min himmelske fader ska vägleda mina tankar och inspirera mina ord när jag talar till er idag. Jag vill börja med några ord om de fina tal vi har hört här på morgonen från syster Alred, biskop Burton, om kyrkans välfärdsprogram. Som de nämnde är det nu 75 år sedan det här inspirerade programmet inrättades, som har välsignat så många. Jag hade förmånen att personligen känna en del av dem som var banbrytande i det här stora arbetet. Hängivna, förutseende män. Som både biskop Burton och syster Alred nämnde har församlingens biskop ansvaret att ta hand om de behövande inom församlingens gränser. Jag hade den förmånen när jag som ung biskop i Salt Lake City presiderade över en församling på 1080 medlemmar, däribland 84 änkor. Där fanns många som behövde hjälp. Så tacksam jag var för kyrkans välfärdsprogram och för hjälpen från hjälpföreningen och prästadömets kvorum. Jag förkunnar att välfärdsprogrammet i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga är inspirerat av den allsmäktige. Bröder och systrar, den här konferensen är det 3 år sedan jag inröstades som president för kyrkan. Det har förstått varit bråda år fyllda med krävande uppgifter, men också med oräkneliga välsignelser. Möjligheten har jag haft att inviga och återinviga tempel har varit bland de mest angenäma och heligaste välsignelserna. Och det är om tempel jag vill tala till er idag. Under generalkonferensen i oktober 1902 sa kyrkans president Joseph F. Smith i sitt inledningstal att han hoppades att vi en dag skulle ha tempel uppförda i olika delar av världen där de behövs till medlemmarnas tjänst. Under de första 150 åren efter kyrkans organiserande från 1830 till 1980 byggdes 21 tempel, inklusive templen i Kirtland, Ohio, Nauvoo, Illinois. Jämför det med de 30 år som gått sedan 1980, under vilka 115 tempel byggts och invigts. I och med tillkännagivandet igår om 3 nya tempel har vi ytterligare 26 tempel under byggnad eller under förberedelse. Antalet tempel fortsätter att växa. Målet som president Joseph F. Smith uttryckte hopp om 1902 håller att bli verklighet. Vår önskan är att göra templet så tillgängligt som möjligt för alla medlemmar. Ett av templen som håller på att byggas ligger i Manaus, Brasilien. För många år sedan läste jag om en grupp på över 100 medlemmar som reste från Manaus, som ligger mitt i Amazon, regnskogen, till det som då var närmaste templet till São Paulo i Brasilien. En färdsträcka på nära 400 mil. De här trofasta heliga färdades på båt i 4 dagar och nätter på Amazonfloden och dess bifloder. Efter att resan på vattnet var avklarad steg de på bussar för att färdas i 3 dagar över gropiga vägar med mycket lite att äta och ingen bekväm plats att sova på. Efter 7 dagar och nätter kom de slutligen fram till templet i São Paulo där eviga förrättningar utfördes. Återresan var förstås lika jobbig, men de hade tagit emot templets förrättningar och välsignelser. Och fastän deras plånböcker var tomma var de själva fyllda med templets anda och med tacksamhet över de välsignelser som de hade tagit emot. Och nu, många år senare, gläds våra medlemmar i Manaus över att se sitt eget tempel resa sig på Rio Negro, flodens stränder. Tempel ger glädje till trofasta medlemmar varhelst de byggs. Berättelser om uppoffringar som gjorts för att ta emot templets välsignelser gör mig alltid rörd. Och jag känner förnyad tacksamhet för templen. Får jag berätta om Tihi och Tararina Motam och deras 10 barn? Hela familjen blev medlemmar i kyrkan i början av 1960-talet när missionärerna kom till deras ö som ligger omkring 24 mil söder om Tahiti. Snart fick familjen en önskan att få del av en evig familjs välsignelse genom att beseglas i templet. På den tiden låg närmaste tempel för familjen Motam i Hamilton, Nya Zeeland, 400 mil sydväst, dit det bara gick att komma med en dyr flygresa. Den stora familjen Motam, som försörjde sig på en fattig jordlott, hade ju inga pengar till flygresa, inte heller möjlighet till arbete på ön i Stilla havet. Därför fattade broder Motam och hans son Gerard det svåra beslutet att förena sig med en annan son som arbetade i nickelgruvorna i Nya Kaledonien, 500 mil västerut. Arbetsgivaren betalade för sina anställdas resa till gruvorna, men inte för resan hem. De 3 männen Motam arbetade i 4 år i de tropiska nickelgruvorna med att gräva fram och lasta den tunga metallen. Broder Motam reste ensam hem på ett kort besök en gång om året, men sönerna fick stanna kvar i Nya Kaledonien. Efter 4 års slitsamt arbete hade broder Motam och hans söner sparat pengar tillräckligt för att kunna åka med familjen till templet i Nya Zeeland. Hela familjen var där, utom en dotter. De beseglades ur tid och all evighet. En obeskrivlig, glädjerik upplevelse. Broder Motam reste från templet direkt till Nya Kaledonien där han arbetade i ytterligare 2 år för att betala för dotterns biljett, hon som inte varit med i templet, en gift dotter med barn och man. När broder och syster Motam blev äldre önskade de gå på mission i templet. Vid den tiden hade templet i Papete på Tahiti byggts, invigts. Broder och syster Motam utförde 2 missioner där. Bröder och systrar, templen är mycket mer än sten och murbruk. De är fyllda med tro och fasta, byggda av vedermödor och vittnesbörd. De är helgade genom uppoffringar och tjänande. Det första templet som byggdes i vår tid var templet i Kirtland i Ohio. De heliga på den tiden var fattiga. Ändå befallde Herren att ett tempel skulle byggas. Och därför byggde de det. Elsa Hibbis i Kimball skrev om den här händelsen. Endast Herren vet vilken fattigdom, bedrövelse och plåga vi gick igenom för att uträtta detta. Och sen, efter allt som de så omsorgsfullt utfört, tvingades de heliga lämna Ohio och sitt älskade tempel. De fann en fristad så småningom, fast en tillfällig, på Mississippiflodens stränder i delstaten Illinois. De kallade den nya platsen Nauvoo och var villiga att återge allt de hade. Och med tron i behåll byggde de ett tempel åt sin Gud. Men förföljelserna rasade. Med templet i Nauvoo knappt färdigbyggt drevs de återigen från sina hem och sökte ny hemvist på en öde plats som ingen annan ville ha. Kampen och uppoffringen började återigen när de arbetade i 40 år på att bygga templet i Salt Lake City, som nu så majestätiskt står, kvarteret söder om oss, vi som är här idag i konferenscentret. En viss grad av uppoffring har alltid varit förbunden med tempelbygge och tempelbesök. Oräkneliga är de som arbetat och kämpat för att skaffa sig och sina familjer de välsignelser som står att hinna i Guds tempel. Varför är så många villiga att ge så mycket för att få de här välsignelserna? De som förstår det eviga templets välsignelser vet att ingen uppoffring är för stor, inget pris för högt, inget bemödande för svårt för att få de välsignelserna. Aldrig för många mil att resa, för många hinder att övervinna eller för mycket bekvämlighet att uthärda, obekvämlighet. De förstår att det är genom förbunden vi ingår i templet som vi kan en dag återvända till vår himmelske fader som en evig familj och att begåvas med välsignelse och kraft från höjden. Detta är värt varje uppoffring och varje ansträngning. Idag behöver inte de flesta av oss utstå svårigheter för att kunna besöka templet. 85% av kyrkans medlemmar bor nu inom 30 mil till ett tempel. Och för många av oss är det mycket närmare än så. Om ni besökt templet för egen del och bor ganska nära ett tempel kan uppoffringen bestå av att ni avsätter tid i ert upptagna liv till att regelbundet besöka templet. Det finns mycket att göra i våra tempel till förmån för de som väntar bortom förlåten. När vi utför arbete för dem vet vi att vi har gjort något för dem som de inte själva kan göra. President Joseph F. Smith förkunnade mäktigt: genom vårt arbete för deras skull kommer träldomens bojor att falla av dem. Det mörker som omger dem skingras så att ljuset kan lysa på dem. I andevärlden får de höra om det arbete som utförts för dem här av deras barn och barnbarn. Och de gläds när ni utför dessa plikter. Bröder och systrar, det här är vårt arbete. I min egen familj är de heligaste och dyrbaraste upplevelserna de stunder när vi samlas i templet för att utföra beseglingar för avlidna anförvanter. Om du än inte besökt templet, eller om du har besökt templet men inte är värdig för närvarande att inha en rekommendation, så finns inget viktigare mål för dig än att arbeta på att bli värdig att besöka templet igen. Ditt offer kan bestå av att rikta in ditt liv på det som krävs för att få en rekommendation, kanske genom att överge gamla vanor som diskvalificerar. Det kan vara att du behöver tro och disciplin till att betala tionde, vad det än är. Se till att bli värdig att besöka Guds tempel. Skaffa dig en tempelrekommendation och betrakta den som en dyrbar ägodel, för det är den. Det är inte förrän du besökt Herrens hus och tagit emot alla de välsignelser som väntar på dig där. Har du fått allt kyrkan har att erbjuda? De viktigaste och högsta välsignelserna i kyrkans medlemskap är de välsignelser vi tar emot i Guds tempel. Mina unga vänner som är i tonåren, se till att alltid ha templet i sikte. Gör inget som kan hålla er borta från att träda in genom dess dörrar och ta del av heliga och eviga välsignelser. Jag lovordar de av er som redan besöker templet regelbundet för att utföra dop för de döda. Stiger upp tidigt på morgonen så att ni kan delta i sådant doparbete innan skolan börjar. Jag kan inte tänka mig en bättre början på dagen. Till er föräldrar med små barn får jag delge er ett klokt råd från president Spencer W. Kimball. Han sa, det vore bra om föräldrar satte upp en bild på templet i alla sovrum i huset så att barnen redan från tidig ålder kan titta på den bilden varje dag tills den blir en del av deras liv. När de når åldern, när de ska fatta det mycket viktiga beslutet att besöka templet, har beslutet redan fattats. Slutcitat. Våra barn i primär sjunger, jag längtar så till templet, en dag ska jag gå dit. Där ingår jag förbund om att lyda Gud med flit. Jag vädjar till er om att undervisa era barn om templets betydelse. Världen kan vara problematisk, svår att leva i. Vi omges av sådant som kan dra ner oss. När du och jag besöker Guds heliga hus, när vi minns de förbund vi sluter där, får vi styrka att bära varje prövning och övervinna varje frestelse. I detta heliga hus finner vi frid. Vi förnyas och ges ny styrka. Bröder och systrar, jag vill nämna ett tempel till innan jag slutar. I en inte alltför avlägsen framtid, medan nya tempel byggs runt om i världen, ska ett tempel byggas i en stad som grundlades för mer än 25 århundraden sedan. Jag talar om templet som nu byggs i staden Rom. Varje tempel är ett Guds hus med samma funktioner, identiska välsignelser och förrättningar. Templet i Rom är unikt i och med att det byggs i ett av världens mest historiska områden där de forntida apostlarna Petrus och Paulus predikade Kristi evangelium och där de båda led martyrdöden. I oktober förra året när vi samlades på en underbar, idyllisk plats i nordöstra hörnet av Rom hade jag förmånen att uppsända en invigningsbön när vi förberedde oss för att ta första spadtaget. Jag kände mig manad att be Roms vice borgmästare Giuseppe Ciardi och den italienske senatorn Lucio Malan att ta första spadtaget. De hade båda medverkat till beslutet att låta oss bygga ett tempel i deras stad. Det var en mulen och varm dag och det såg ut att bli regn, men det föll bara en eller två droppar när de vände spadtagen. När den magnifika kören på italienska sjöng den vackra salmen Den himmelska elden, kändes det som om himlen och jorden förenade sig i den härliga salmen som lovprisar och tackar den allsmäktige guden. Det gick inte att hejda tårarna. Under kommande dagar ska de trofasta i den staden, den eviga staden, få ta emot eviga förrättningar i Guds heliga hus. Jag uttrycker min oändliga tacksamhet till min himmelska fader för templet som nu byggs i Rom och för alla våra tempel var helst de är belägna. Vart och ett av dem står som en ledstjärna för världen. Ett uttryck för vårt vittnesbörd om att Gud, vår evige fader, lever, att han vill välsigna oss och ja, alla sina söner och döttrar i alla släkten. Vart och ett av våra tempel är ett uttryck för vårt vittnesbörd om att livet bortom graven är lika verkligt och säkert som vårt liv här på jorden. Detta vittnar jag om. Mina älskade bröder och systrar, må vi göra de uppoffringar som är nödvändiga för att besöka templet och ha templets ande i vårt hjärta och i våra hem. Må vi följa i vår Herres och Frälsares Jesu Kristi fotspår. Han som gjorde det yttersta offret för vår skull, för att vi skulle kunna få evigt liv i vår himmelska faders rike. Detta är min uppriktiga bön i Jesu Kristi, vår frälsares namn. Amen.
Amen. Our Father in heaven, how grateful we are for the.
Vår fader i himlen, vi är så tacksamma för de kloka råd och den ledning vi fått idag. Vi är tacksamma för de budskap som uppenbarat din vilja idag. Vi är också tacksamma för den musik som vidrört våra hjärtan och våra själar och för den heliga andens ljuva inflytande som anpassas till våra personliga behov. Vi är så tacksamma för din son Jesu Kristi offer som gör det möjligt för oss att klara alla motgångar och alla prövningar med en förvissning om att det finns en gudomlig bot och lösning som kan lyfta oss till stigen som leder till evigt liv. Vi ber nu att vi ska kunna ta med oss dessa sanningar och intryck som vi mottagit och begrunda dem och införliva dem i våra liv så att vi kan vara lärjungar inte bara i ord utan även i handling. Och vi gör detta i din sons, i frälsarens Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Detta var en utsändning av den 181:a årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och Sista dagars heliga. Talare var generalautoriteter och andra generalämbetsmän i kyrkan. För sången stod Tabernakelkören. Utsändningen har tillhandahållits som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.